Herregud, det här är ju underbart. Nu har det gått snart en vecka och det är dags för Viktigt på riktigt igen.
Yes!
Ja,
hej och sånt.
Som vi har längtat.
Som vi har längtat.
Ja.
Har det hänt något kul sen vi var här sist?
Det var väldigt länge sedan vi var i ateljén sist faktiskt.
Ja, du tänker så.
Du utnyttjar den alldeles för dåligt.
Men nu kom vi in på fel ämne, kände jag.
Kom vi åt någon ömpunkt där?
Jag har varit lite här i ateljén på sista, på 2014 om man säger så. Ja, det har jag.
Ja.
Men jag tänkte ju snarare på sen vi spelade in avsnittet sist.
Mm.
Har det hänt något kul sen dess?
Ja. Om ni undrar vad mamma viskade om här så var det en man som står utanför fönstret och ställer sig och kissar. Så att du... Jag vet inte om du trodde att du inte skulle höra att du viskar, mamma.
Man blir lite så här förvånad för han står och alltså äter en grillad korv från 7-Eleven som han håller i ena handen och så håller han en annan korv i den andra handen. Faktiskt, i ärlighetens namn.
Ja, det gör jag. Jag såg inte den andra korven först du sa det.
Ja, så spontant kan det vara i det här podcasten. Det tycker jag är kul.
Ja, det var roligt. Nu glömde jag på. Jo! Vad som har hänt i veckan?
Mm.
Ja, nej men den har varit mycket bra.
Mm.
Men ganska ordinär skulle jag säga.
Mm.
Den har varit lugn och harmonisk. Och varit lite i badhuset och jobbat lite. Och,
ja, mysigt.
Hur har din varit?
Den har varit bra. Jag tycker det var en fin vecka. Bland annat, vi är ju i Sverige så då pratar vi ju väder. Så jag tänkte prata lite om att vi har så fantastiskt fint väder här i Göteborg. Vi har lite snö så pass att det är vitt. Och sol och kallt och gnistrande fint. Man kan inte bli annat än glad tycker jag.
Underbart!
Men herregud, det är ju underbart. Jag har också startat upp lite nya klienter under veckan. Det känns som att man börjar komma igång. Det tycker jag är jättekul. Jag älskar när jag får möjlighet att träffa nya människor och följa dem en bit på vägen.
Var det liksom din start för 2014?
Ja, lite grann. Det har annars mest varit pappersjobb och lite beställningsjobb, morgningsjobb och så. Mm. Som jag har gjort.
Nödvändigt ont som vi kallar det.
Ja, faktiskt. jag tänkte ta upp någonting som jag läste i morse om det går bra.
Ja.
Mm. Jag läser ibland bloggar. Och då bland annat en blogg som heter rosaglasögon.se. Jag tycker den är bra. Det handlar ju till väldigt stor del om attraktionslagen.
Mm.
Hon skriver om andra grejer också som jag inte är så himla intresserad av. Men det som är så bra är att man kan ju välja.
Mm.
Mm. Och då skrev hon någonting som antände något i mig. För just det här med att om man är en attraktionslagsanhängare så att säga. Så fokuserar man ju på det man vill ha. Och styr bort ifrån det man inte vill ha. För att förkorta det väldigt.
Mm.
Och då sa hon att när man ger pengar till de som sitter och tigger. Det är väldigt många som sitter och tigger. Framförallt här i storstäderna.
Ja, det är det ju. Och i storstäderna är det väl inte lika mycket.
Nej.
Man ser det väl inte lika mycket i sin vardag.
Nej, precis. Men här blir det påtagligt och det gör lite ont och så när man ser dem sitter där. Och jag brukar skänka om jag har lösa pengar och så.
Men hur ofta har man det idag då?
Ja,
det är ju så också.
Det är ju så också. Lösa pengar är ju en hård valuta idag.
Mm.
Men det hon sa det var att hon gör inte det. För det första så fokuserar hon ju inte på att bekämpa fattigdom. Utan att understödja välfärd.
Mm.
Och det tycker ju jag är bra. Det är ju där som är kärnan. Men det hon sa var att när man skänker så köper man en tjänst. Och då tänkte jag, men vad menar hon nu? Mm. Jo, den som skänker lägger ju då pengar, alltså investerar, köper något. Och det man får tillbaka, som då är, i det här fallet är tjänsten, det är att jag får känna att jag är lite, inom situationstecken, duktig. Jag är ju lite light-version av en världsförbättrare, för här skänker jag pengar.
Mm.
Och vi pratar då en 5-10 eller vad det nu må vara. Och så tänkte jag, nej. Men så tänkte jag, ett varv till. Jo, men det är ju så.
Mm.
Alltså, vi gör ju det. Och då tänker jag, överhuvudtaget, det är många som tar fram en produkt och 3% går till barncancerfonden eller 4% går till UNICEF och så vidare. Och då tänker jag, hur mycket gör du det här för att framhäva att du är en världsförbättrare? Och hur mycket i den här handlingen är en vilja att verkligen hjälpa andra? Vad tror du om det?
Alltså det är ju såklart svårt att säga. Att det skulle vara så att nej, men alla gör det för att framstå i bättre dagar.
Mm. Ja, nej, det är klart att inte alla. Nej, 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 absolut inte.
Men jag tänker så här. Vilken skön känsla det hade. Jag har tänkt det förut flera gånger. Mm. Att vilken skön känsla det skulle vara. Att få, ja men som du till exempel. Sälja en av dina stora originalmålningar.
Mm.
För de brukar väl kosta 4-4,5 tusen.
Mm.
Få ta de här tusenlapparna.
Mm.
Och gå och ge hela den här summan. Till en hemlös person på gatan.
Mm.
Rätt och slätt.
Ja, direkt.
Så jag skulle ge den här personen mat och hyra för härbärge i säkert en månad.
Ja. Och herregud vad fantastiskt.
Ja. Och få se den lyckan i den här hemlösa personens kropp och ansikte och allting. Men återigen, handlar det även där om känslan, min känsla att få se den här personen så lycklig.
Mm. Eller handlar det om att den ska vara, alltså behöver jag också få inom situationstecken betalt genom att jag får känna känslan av glädje att jag har
hjälpt någon annan.
Ja. Mm. Fast jag tror att när man gör den handlingen, den är ju helt opublicerad så att säga. Om jag går ut och tar fram ett konsttryck och 10% går till UNICEF eller Stadsmissionen. Så blir ju tanken genast mera att luta åt att hålla att jag vill framstå som en världsförbättrare.
Ja.
Om jag tar 4 000 och går rakt ut på gatan och ger det till någon som kan bo på ett härbärge en hel månad.
Mm.
Då handlar det ju mer om att jag vill glädja den. Och hjälpa och göra en god gärning direkt.
Mm.
Och absolut, jag kan inte släppa den tanken nu.
Nej.
Jag vill så
men vi skulle det vara härligt att få göra det.
Det skulle vara helt fantastiskt att få se den här reaktionen som man får när man har fått 4 000 kronor istället för en femma.
Mm. För visst, tänker du också så här ibland, när du väl har en 20 över och ger den till en hemlös eller kanske ibland en gatumusikant eller vad det nu kan vara.
Mm.
Tänker du också så här då? Ja, undrar vad det här gör för skillnad.
Jag har tänkt så.
Vilket är sjukt egentligen för att den får ju förmodligen den här personen lite mat som man klarar sig över dagen.
Mm.
Men man tänker ändå så. Mm. Vad gör det här för skillnad i det stora hela?
Mm.
Du kommer ju fortfarande vara hemlös imorgon ändå.
Mm. Fast den har ju fått hjälp. Jag tror inte jag tänker så mycket idag faktiskt. Men det har hänt att jag har tänkt så. Men egentligen, vad spelar det för roll? Men idag tänker jag nog mer att många bäckar små eller tillsammans är vi mindre ensamma. Mm. Så. Annars tror jag faktiskt, ursäkta, ge fan i det. Känner jag.
Och gör det alls.
Ja, för om jag ska tänka att vad gör det för nytta? Då på något sätt går jag emot mig själv.
Mm. Jo.
Mm.
Visst är det så. Mm. Men jag kan...
Spontantanken.
Ja, ibland har jag svårt att komma ifrån.
Mm. Ändå är du den som jag känner som ger mest.
Jo, jag gör det. Om jag har så ger jag pengar.
Mm.
Men det är återigen till det där. Man har inte det så ofta.
Nej. Fast jag märker ofta när man är ute på gator och ser såna och tjuvlyssnar. Jag tjuvlyssnar ju aldrig, men ibland händer det att jag hör ändå.
Ja.
Så är det en ganska stor irritation bland många människor på de här, mot de här som tigger.
För att de tigger, det är jättestor irritation.
Ja.
Och nu är ju det för sig mest till större välgörenhetsorganisationer.
Mm.
Men jag tycker ofta jag hör det här också att ja, men man vet ju inte om man är hemlös på riktigt eller vart pengarna går. Eller.
Men jag
spelar det någon roll om den här personen inte är hemlös på riktigt? Jag tror inte man frivilligt ställer sig på gatan och ber om pengar i en liten pappersmugg och fryser och liksom utsätter sig för hela den här upplevelsen.
Nej.
Om man inte behövde pengarna.
Nej.
Sen vart man bor, vad spelar det för roll?
Ja, jag håller med. Fullständigt.
För det är ju det sista man gör.
Ja.
Det är ju det sista jag skulle göra för att sätta mat på bordet till mina barn. Att gå ut och tigga pengar.
Ja. Absolut, det är jag helt övertygad om. Det finns inget som gör det för att det är kul eller för att man ska ha extra mycket pengar och att man egentligen inte behöver det. Det är klart att de behöver det.
Ja.
Det tror jag. Sen får väl någon kalla mig naiv då, det var inte så viktigt.
Så jag tror att många av de här som har, och som sagt åter till de här stora organisationerna som Rädda Barnen och UNICEF och alla de där, som säger att men man vet ju aldrig att det går rätt. Eller att om det går ner i någon annan förvärvsarbetares ficka.
Ja.
Det är ju bara undanflykter.
Ja.
Bara undanflykter för faktiskt. Att man är för snål för att ge bort sina pengar. Mm. Och vill ha en ursäkt till varför man är det.
Mm. Ja, precis. Då är det bättre att vara snål med sina pengar och stå för det då istället. Och säga, jag vill inte lägga mina pengar för de här jag känner själv.
Mm. Precis.
Än att man ska skylla på att det är för många administratörer eller för mycket mellanhänder och så vidare.
Ja.
För det är klart att det kommer fram. En del kommer ju fram och en del går till hantering.
Ja.
What's the deal?
Det är mycket pengar som krävs för att de ska kunna driva runt en organisation, ja, som ska kunna hjälpa, ja, dem som behöver det.
Ja.
Helt enkelt.
Men då kan jag tänka så här också. Det ska jag faktiskt fråga nästa gång, tänker jag, när jag hamnar i en sån situation. Det är ju inte bara en gång man har hamnat i de situationerna där de säger att jag vill inte skänka för det är för många mellanhänder och så vidare.
Mm.
Annars hade jag gjort det.
Mm.
Då tycker jag att de ska gå ner och jobba på Stadsmissionen.
Mm. För då vet de ju att de hjälper till,
ja,
och att det inte är någonting som hamnar fel, eller
nej,
vad man ska säga.
Exakt. Direkt. Alltså där kan man inte skylla på någonting. Mm. För jag menar, det måste ju finnas någon förankring i det man säger. För annars är det bättre att stå för
att man inte vill göra.
Ja.
Du är ju ganska bra på det här med attraktionslagen.
Mm.
Du har ju jobbat med det i ganska många år.
Mm. Jag är en anhängare, kan man säga.
Du är en anhängare.
Ja, om man nu kan vara det. För jag tror ju bara att en vanlig lag, vilken lag som helst, det är som gravitationslagen.
Mm.
Sen kan vi bara välja och utnyttja den eller vad du nog inte göra.
Mm. Mm. Vill du förklara i så konkret och så stora drag som möjligt,
mm,
vad det innebär,
mm,
så kan vi grotta ner oss kanske lite mer sen.
Ja. Det handlar ju om ett tankesätt att allting är energi och att man lika attraherar lika, så att säga. Så om det jag tänker på får en frekvens. Tankar är ju frekvens, det är ju energi. På samma sätt som jag är energi, men jag är ju en mer massiv art av energi jämfört med till exempel en tanke.
Mm.
Mm. Tanken får ju då en frekvens eftersom den är en energi och där vibrerar den.
Mm.
Den drar sen åt sig saker, handlingar, människor, situationer av samma frekvens. Ganska likt elektricitet,
mm,
magnetism.
Mm.
Ren magnetism är ju egentligen vad det handlar om.
Mm. Helt enkelt när man har ett dåligt tankemönster och är ganska fast i det,
mm,
så är det det man fortsätter att attrahera.
Ja,
mm,
faktiskt. Tankemönster är ju lite roligt, för jag menar, tankar är ju synapser i hjärnan,
mm,
som skapar banor, nervbanor. Och om jag tänker en tanke, då har jag skapat en svag nervbana, så att säga.
Mm.
När jag tänker den igen, då blir ju den lite kraftigare.
Mm.
När jag har tänkt den 10 gånger till,
mm,
då har vi verkligen skapat dike.
Mm. Och så, det tror jag alla känner igen sig.
Ja, mm, och där är det ju ofta. Så att för att skapa nya tankar då, som är av positiv karaktär, så behöver vi ju bryta mönster.
Mm.
Och det kanske inte är gjort på en kvart.
Nej.
Men jag vet fördelarna med så att använda sig av den här, att fokusera på det man vill ha istället för att fokusera på det man inte vill ha. För det är oftast, mm, det vi gör. Men det räcker ju inte med att jag tänker att jag vill ha en ny vän eller mer pengar eller ett nytt jobb eller en hund eller vad det nu är. Jag måste ju också ha en tilltro till att det är möjligt.
Mm. Och för det är ju där vi fastnar ofta.
Det är där vi fastnar.
Det är där jag ofta fastnar.
Mm.
När man tänker att det är det här jag vill ha.
Mm.
När man fastnar i att man önskar sig, det är det här, mm, jag vill önska mig, det är det här jag vill ha, istället för att leva efter att det är så här det blir.
Mm. Precis. Och när man har bestämt sig för vad man vill ha, så att säga, så får man ha en tilltro till att det här kommer att ske och inte fokusera på avsaknaden av det här.
Mm.
För man gör ju oftast det. Nu vill jag ha ett nytt jobb. Men gud, varför kommer aldrig mitt jobb? Jag borde ju ha ett jobb. Jag borde väl få ett jobb. Då,
mm,
fokuserar jag hela tiden på att jag inte har det, så att,
mm,
säga. Man får lära sig ha tillit till att det här kommer till mig. När jag vet vad jag vill ha,
mm,
så kommer det här att komma till mig. Men det finns ju mycket andra företeelser i vardag. Jag tänker bara på elitidrottare. De använder ju i och för sig lagen om attraktion också.
Ja.
För de ser ju sig själv komma över ribban.
Mm.
De ser ju sig själv göra mål. Alltså överhuvudtaget. Det är inte så att Carolina Klyft går och ställer sig och laddar och tänker, nej, nu går det åt helvete. För då går det ju åt helvete.
Ja.
Så att, jag menar, det är ju slags målfokusering. Och det här är ju på samma sätt. Fast man, ja, jag vet inte vart det är. Jag kan ju brodera ut det här väldigt.
Ja, men jag tyckte att det var ett bra konkret exempel, det här med att man Nej, men att man går och önskar sig till exempel ett annat jobb. Mm. Det är det man vill helst i världen. Mm. Att nu är man på ett jobb man inte vill vara på. Och man kanske vet exakt vad det är man vill göra. Mm. Man kanske vill starta ett eget företag till exempel. Vi tar det som ett exempel. Och ofta då så fastnar man ju i det här att man hela tiden går och tänker att jag vill kunna leva på mitt eget företag. Jag vill kunna leva på mitt eget företag. Mm. Men jag måste ju jobba kvar det jag är nu. Mm. För att få in pengarna. Mm. För det är ju mitt skyddsnät. Mm. Det är ju där jag måste vara. För jag kan inte gå runt och vara utan pengar.
Nej.
Och där blockerar man ju sig.
Ja, för där har ju du inte en tilltro. I samma stund som du säger. Men jag... Mm. Redan där har du ju blockerat. För man måste ju ha tilltro till att... Det här är min verklighet.
Ja.
För det finns... Saker händer ju två gånger. Det sa ju redan Einstein. Först i fantasin, sen när det manifesterar verklighet.
Mm.
Så redan när du... tänker att det här vill jag ha, så har det påbörjat en process energimässigt. Och så fort vi tänker, jag vill ha en röd Ferrari, säger vi. Och då finns det här energimässiga embryot. Men så fort jag tänker, men den kostar ju för mycket pengar, så börjar jag blockera. Och då håller jag det här ifrån mig. Man måste alltså ha, jag vill ha en röd Ferrari, den ska se ut så här, det kommer att känna så här när jag kör den. Det ska vara nerkabbat, det blåser i håret.
Man går och köper den där kepsen man ska ha när man åker.
Exakt.
I Ferrari.
Ja, och applicera, för känslan vinner alltid över tanken. Så jag måste alltså applicera en känsla tillsammans med den här tanken. För då har det mycket större chans att manifesteras i din fysiska verklighet. Det här är egentligen jäkligt oflummigt för mig.
Men det är, jag tycker också att det är ju konkret. Och det låter ju så logiskt.
Det vi fokuserar på expanderar helt enkelt.
Men vi kanske tycker att det låter logiskt för att det här har funnits med så länge.
Ja, det tror
det här
jag.
Det är ju nytt för ganska många fortfarande.
Och jag blir lika förvånad varenda gång. Men så är det. För mig är det ju en verklighet. För mig är det en vardag. Kan jag få dra det här konkreta exemplet. Som jag gjorde när jag skulle testa det här.
Ja.
Det är flera år sedan. Men jag skulle ha ett nytt bankkonto. Till ett privat bankkonto. Och jag är inte så mycket för koder och lösenord.
Eller minne menar du?
Och då insåg jag ju att ett nytt lösenord, en ny kod, ny inlogg på nätet för att komma åt kontot. Så då när jag gick till banken så sa jag, kan jag få välja koden själv? För då ville jag ha samma som jag hade på mitt dåvarande, alltså då nedlagda företag.
Ja.
För då tänkte jag, då kommer jag ihåg det, koden. Nej, sa hon på banken, det kan man inte göra. De här är slumpmässigt utvalda och de är redan i kuvert. Alltså, så den kan inte ens vi välja åt.
Nej.
Häpp, tänkte jag. Men nu är det law of attraction, upp till bevis, tänkte jag. Så jag fick ett kuvert och så, det roliga är ju att jag säger då till min man, nu sambo.
Din tillskilda.
Ja, precis. Att jag skulle ha samma. Och han trodde då inte på det här, kan jag säga. Han tyckte bara att det var ruffel och båg. Men jag säger det här och jag känner så starkt. Jag väntar med att öppna det här kuvertet. Och på 4 siffror har du 10 000 möjligheter.
Är det så? Har du kollat upp det?
Ja, det var en som sa det till mig.
Jaha.
Men det spelar ingen roll, tänkte jag. För jag har samma.
Mm.
Och döm om både min och hans förvåning när jag öppnar kuvertet och har exakt samma 4 siffror, samma kombination som jag hade då som jag ville ha.
7940!
Det tycker jag var lite häftigt. Ja. Så då insåg jag att jag kunde använda mig av den här.
Ja.
Och för den som vill prova, man behöver ju inte ta... Det här är ju ett ganska preciserat exempel. Vilket är ganska svårt att skapa tilltro i sig själv. När man vill börja och testa den här lagen. Ja. Det är ju lättare att tänka fram en kopp kaffe.
Ja, men man måste ju börja någonstans.
Jag menar det. Ja. Men jag hade också en klient som ville testa det här. Det är lite roligt. Och... Då tog vi bara något. Vi säger, nu hittar jag på något för att inte hänga ut någon. Så hon ville ha en ekorre. Hon tyckte väldigt mycket om ekorrar överhuvudtaget.
Ville ha den hemma och ta dem och...
Nej, grejen var så här då. Att okej, sa hon. Vi testar det här. Jag ska ha fram en ekorre. Jag ska ha en ekorre. Jag ska tänka på en ekorre. Och det som var så roligt sen då. Det var ju att... Det hon sa sen nästa samtal, det var ju okej, be careful what you wish. För det dök ju upp ekorrar överallt. Det var på Facebook, det var på TVn och det var överallt. Men hon hade ju inte preciserat att hon ville ha en igelkott hemma hos sig.
Tycker hon har en igelkott nu?
Nej, nej, en ekorre menar jag. Så att det är lite så där, då får du ju liksom tecken. Ja. Förstår du? Så att det kan ju vara komma någon med en ekorre på sin t-shirt. Ja. Eller en bok, en sagobok eller vad som helst.
Men det kommer till en.
Ja, exakt.
Men det fick hon ju bevis för då.
Ja, så det tyckte hon var lite kul. Så man kan ju börja så smått.
Mm.
För det måste finnas en balans i tilltron och önskan.
Mm.
För du kan inte ha en önskan och sen ingen tilltro alls till. Nej. Att det är möjligt.
Nej.
För då blockerar du, då vibrerar du på fel frekvens.
Då kommer det fortsätta bara vara en önskan.
Ja, för det är lite kul också för att människor tror ju ofta... de tänker att de vill träffa en ny man. Åh, jag ska träffa en ny man. Varför träffar jag inte en ny man? Jag är ju värd en ny man. Nu har jag önskat mig en ny man. Varför kommer ingen attraktionslag och rädda mig och skaffa mig en ny man? Mm. Därför att du fokuserar på avsaknaden hela tiden.
Jag har ingen man, jag har ingen man.
Exakt! Och istället, för det är så här, kärleken kommer först. Sen kommer mannen. Därför att du måste fokusera på kärlek. Du måste vara det du vill ha. Ge kärlek till kassörskan på posten, till expediten på 7-Eleven, till barna, till syster, var som helst. För då är
till
du
själv.
I kärlek. Till mig själv framförallt. För då vibrerar du ju på kärlek. Och då kommer sen en man. Vi tror ju ofta att vi kan ju tvärtom. Nu träffar jag en man, sen känner jag kärlek. Men du har redan känt kärlek när du träffar mannen.
Tror att det är ofta därför det blir så att människor som försöker få barn, när de väl släpper tanken.
Definitivt.
På att de ska få ett barn, att de väl får ett barn då.
Ja, det är
att man fokuserar på avsaknaden av barnet.
Sen släpper du, då vibrerar du på en friare nivå. För allting som du har motstånd till, eller rädsla för, eller fasa att det inte ska komma, det har du ju ett motstånd, det blockerar ju.
Jag tror. Och det tar ju upp tankebanorna.
Ja. Jag tror att det är samma sak med placebo.
Alltså
när de får sockerpiller. Det är för att de har en så stark tro att nu är jag frisk. Och då jäklar blir du frisk. Den här diskussionen har hamnat med många människor. Det är inte alla som tror och tycker som jag. Och det är helt upp till dem.
Menar du cancerfrågan eller attraktionslagen överhuvudtaget?
Attraktionslagen överhuvudtaget. Att de tycker att jag vet inte hur många gånger de säger att attraktionslagen är orättvis.
Du menar för att till exempel barn i Afrika svälter och att de skulle önska det sig till sig själva?
Att det skulle vara deras fel.
Ja, ja. Det skulle vara deras fel. Precis. Och fattigdom och allt vad det innebär.
Men jag menar, de kan ju ha fötts in i det här också.
Ja.
Och sen har de en liten värld där de bara ser fattigdom och elen och vet inget annat. De har väldigt svårt, som inte ens har sett en tv, och kunna fokusera på välfärd. De kan inte understödja välfärd, för de har ju inte den kapaciteten.
De kan ju inte relatera till det överhuvudtaget.
Nej.
Och då är det klart att det går ju heller inte att leva det här.
Nej.
Att föreställa sig
Nej.
Det här.
Nej, alltså, exakt. Man måste ju kunna ha förmågan att först skapa det i fantasin för att du ska kunna få det i en fysisk verklighet. Tror jag, får jag ju tillägga då, tror jag, så finns det ju de som säger att det är bevisat och att det på kvantfysisk forskningsnivå finns bevis för det. Men jag är lite försiktig, jag säger fortfarande tror jag, men jag vet att det fungerar för mig.
Ja.
Och det räcker.
Ja.
Sen läser jag en massa kvantfysisk forskning också, jag tycker det är otroligt intressant.
Har du tänkt på, mamma, att det idag är lite, vad ska man säga, inte fult, men jag kommer inte på något bättre ord, att vara ytlig?
Hur tänker du?
Ja, men jag tycker att det är inte så många som, man vill ju gärna skylta och sätta etikett på att man är intelligent och berest och beläst och så, men det är inte så ofta man... Det är inte så många som kommer fram och säger jag är ytlig och det tycker jag om att vara. Tycker du att det är det?
Nej, det tycker jag verkligen inte. Men jag tänker så här då när du säger det. Vad rör jag mig i för kretsar? Kanske jag inte rör mig... Det här blir lite roligt nu. Nu kommer jag nog att bli tryckt mot väggen, känner jag, av min dotter här. Jag tänker så här. För att jag kanske inte rör mig så mycket i kretsar där man... Primerar ytlighet.
Nej.
Och så vill jag ju då själv också säga att jag inte är ytlig.
Mm.
Och det var här jag tänkte att nu kommer jag att få en knuff.
Men det vet ju båda att du är.
Det är till och med svårt att säga det här.
Ja,
ja,
vet du,
det har jag.
Mm.
Jag, hur tycker du? Hur tycker du att jag är ytlig?
Ja, men du är ju inte den som går naken på stan.
Nej.
Nej, det gör jag inte så ofta.
Och det är ju jag.
Ja. Nej, men du är ju väldigt monotol till exempel.
Mm.
Fixa det, du skulle ju inte låta det växa ut mörkt. För det tycker du inte om.
Nej, mörkt vill jag inte ha.
Nej, för det är ju det du har egentligen.
Ja.
Du tycker om att sminka dig.
Ja, fast jag gör det inte varje dag.
Nej.
Säger kvinnan som går i försvar.
Ja. Du tycker om att vara brun. Brunkräm.
Ja.
Mm.
Ja. Jag tror att det är mer för att vara slät, men vad är bäst?
Och så här också. Du sätter ju inte på dig vilken svart t-shirt som helst och går runt i varje dag i ett par foppatofflor.
Och det sistnämnda gör jag ju inte, nej.
Nej. För det är det ju liksom jag lite skämsig över. Och går runt i foppatofflor.
Om tankar skulle höras så skulle det bli ett väldigt sål här inne nu. För nu börjar jag tänka rejält. Nej.
Men det är ju så här också. Man kan ju vara ytlig.
Mm.
Men man behöver ju inte söka bekräftelse hos andra för sitt utseende för det.
Nej, precis. Nej. Jag tror att det är så jag tänker. Varför gör jag det i så fall?
Mm.
Ja, jag tycker det är kul med kläder. Jag tycker om att spöka ut mig lite. Jag mår bra av häftiga färger. Jag tycker det är kul att ha lite att välja på. Jag går gärna på second hand för att jag ska få udda klädesplagg. Där, ja, absolut. Mm. Jag tycker om mitt hår. Mm. Det är tjockt, stort hår. Det är viktigt.
Och ljust.
Och ljust. Som det egentligen inte är eftersom jag är mörk. Sminka mig också. Ja, för jag tycker om att göra det.
För du tycker om att känna dig fin?
För jag tycker om att känna mig fin, precis. Mm. Och då tänker jag ju, gör jag det för att jag vill imponera på andra? Mm. Eller gör jag det för att jag vill, inom situationen, imponera på mig själv?
Mm.
Eller göra mig själv så pass fin så att jag blir glad?
Mm. Och det är det jag menar. Jag tycker absolut inte, jag är ytlig.
Hur tänker du att jag är ytlig då?
Nej, men jag... hade jag inte varit ytlig så hade jag inte brytt mig om vad jag tog på mig för kläder till exempel. Och det gör jag ju, för jag är ju som du, jag tycker om och jag tycker om att ta på mig kläder som jag själv blir glad av.
Mm. Mm.
Och sen om vad det är för bekräftelse eller obekräftelse hos dem runt omkring mig, det är strunt samma för mig.
Mm.
För jag tror att alla tycker att jag ser ut som, jag vet inte vad, om det ens finns någon namn för det. Men, men det spelar inte så stor roll. Det som är viktigt för mig är att jag får känna mig fin.
Mm.
Och jag tycker om att känna mig fin. Och det måste ju vara det som är att vara ytlig.
Ja, men är det? För det är det jag sitter och tänker på hela tiden nu när du pratar. Är det ytlighet?
Vad spelar det för roll? Säger jag då?
Nej, det spelar ingen roll. Men vad är ytlighet, tänker jag?
Nej, men det är väl att man bryr sig om sin yta.
Mm. Ja, nu känner jag, ytlighet har ett dåligt laddat ord.
Eller hur?
Det är det, nu känner jag det. Och jag vill inte vara ytlig.
Nej, där kom det, tack.
Men samtidigt kan jag tänka så här, man spelar det för roll. Men vet du varför det spelar roll? Nu är ju jag rätt/fel person.
Och vara ytlig?
Ja.
Va?
Ja, därför att jag jobbar så hårt med att föreläsa, skriva böcker, göra konstryck med, som går ut på att vi behöver inte vara perfekta för att vara underbara.
Fast det handlar väl... Nu avbryter jag. Kör.
Men det handlar ju inte om... Alltså det jag gör med mig själv nu då, som vi säger, sminkar mig, fixar hår och springer på loppis och spökar ut mig och så vidare. Handlar ju inte om att jag vill vara perfekt.
Nej.
Det handlar ju om att jag vill göra mig själv glad.
Men ytlighet handlar väl inte om att vara perfekt?
Nej.
Nej.
Här.
Det är svårt alltså för
dig. Ja, det är spännande. Jätteintressant vinkling. För att jag tror att många, precis som du sa, vill kunna sätta sig själva i andra fack och definitioner än ytlighet.
För vi måste ju ha fack och definitioner.
Ja.
Men det är ju en helt annan sak.
Ja, det blir nästa program. Nej, men jag tror att Alltså alla ord har ju en verbal påverkan. På mig har de i alla fall det. Undrar om har de det på dig? Alltså har de det på världen? Förstår du?
Ja, det är nog så individuellt. Alltså med olika, vem du pratar med.
Mm.
Men nej, på mig börjar det bli mer och mer avskalat det där.
Mm.
Alltså jag börjar känna mer och mer att vara spelare för jävla roll alltså.
Om man är ytlig eller inte. Nej, eller vad man har på sig.
Eller vad man ens kallar sig.
Nej, det spelar ju ingen roll.
Nej.
Det spelar ju faktiskt ingen roll.
Och jag tänker så här. Om man nu är jävligt ytlig.
Mm.
Gud vad jag svär. Men ja.
Idag kör vi på skolan.
Du rörde upp något här. Och till och med faktiskt kanske söker bekräftelse hos andra för sitt utseende.
Mm.
Spelar det någonting någon roll så länge man är lycklig?
Roll.
Nej, men så länge man är lycklig.
Nej, men vad är man lycklig på då?
Ja, det vet ju inte. Du söker ju inte bekräftelse hos andra för ditt utseende.
Nej.
Men de som gör det
och
fortfarande mår bra.
Ja.
Spelar det någon roll?
Men vad är det för slags lycka man får då?
Det vet ju inte vi, för vi gör ju inte det.
Nej,
vi är så bra så vi söker inte bekräftelse.
Det är, men jag tänker att vad är den lyckan baserad på? Den är ju väldigt kortvarig och den är ju väldigt ihålig. För den måste ju hela tiden då fyllas på utifrån av andra människor.
Ja, förmodligen.
Mm. Och jag tror att även de då som har sitt utseende som en markör i sin personlighet.
Mm.
En definition av sig själv. Jag är snygg, jag är söt, jag är fin.
Mm.
Så tråkigt när ytan börjar förfalla. Vad händer med identiteten då? För nu är jag 45 och du är 25. Man förfaller ju lite mer vid 45 än vid 25. Tror du inte då att de som får mest ålderskris och åldersnoja, det är de som kanske har definierat sig själva som väldigt snygga och har haft ytan som en markör på vem man är? Tror du inte att det är de som får de värsta åldersnojorna då?
Kanske.
Tänker jag.
Kanske kan vara så.
Ja. Jo, för, alltså det är konstigt. För om det är det som jag definierar mig med, alltså min värdemätare,
ja,
så kan man ju säga.
Mm.
Om den ligger i ytan, då blir det ju såklart jobbigt när ytan faller.
Ja.
Det vore ju konstigt annars. Då får man kanske hitta andra.
Men jag tänker mer på sådana man, eller på sådana, det vart om ett objekt, men på människor som nu vill bli bekräftade för sin yta, eller blir det.
Mm.
Vilka är vi att döma dem så länge de har
bra? Nej,
det är det
absolut
att, att det är en sån dålig klang det här att man vill bli bekräftad för sitt utseende och är ytlig.
Mm.
Att det är ju ingenting. När senast hörde du någon säga, jag är ytlig, vad är du?
Nej, det känner jag ingen som, jag tror inte det.
Nej.
Men jag känner nästan ingen som inte, om du plockar upp det i det här ljuset.
Ja.
Så känner jag ju nästan ingen som inte på något sätt är.
Nej, eller hur? För de är inte många.
Nej. Fast jag kan tycka att, om jag tittar på dig, så kan jag tycka att du är konst.
Är konst?
Ja. För ditt sätt att klä dig eller smycka dig eller så, det handlar ju mer om konst än om att imponera på andra för att
man har märkeskläder till
exempel. Ja, exakt.
Jo, men det är ju det jag menar.
Och just det här med att man hittar ju ofta dig liksom, nej men det här var skönt och det här var foppatofflor, nu åkte jag och handla, eller jag behöver inte.
Inte foppatoffel, den har vi deklarerat, den åker under vägen.
Den är död. Nej, men barfota på ICA till exempel, du har ju inga problem med någonting sånt. Och kort och långt och rött och rosa och prickigt och randigt och rutigt och blommigt och allt vad det är, för att för mig är det, men jag tänker ganska mycket i konst överhuvudtaget. För jag tror jag tänker konst nästan hela tiden.
Men det gör ju mig inte oytlig.
Nej, men jag måste liksom vädra ordet yta. För nu har du lyft upp det på verkligen på obduktionsbänken här. Så att vi håller på att demolera det i små bitar.
Men när du tog upp konst då, kan till och med konst vara ytligt? Kan det vara yta? Det visar vi upp hemma i ett hem som gärna inredde fint. Är det också yta?
Ja.
Ja.
Kan det vara?
Ja.
Allting, jag tänker på ytan nu. Så det handlar ju om hur jag, vad jag adderade med. Vad jag underminerade med, så att säga. Förstår du?
Ja.
Om jag gör en yta hemma, i mitt hem.
Ja. Nu menar du alltså en yta plats?
Nej, utan jag menar att jag gör fint hemma.
Mm.
För att jag ska ha fint och imponera på andra.
Mm.
Då har jag ju underminerat det med yta, definitivt. Alltså då är ju ytan verkligen yta. Men om jag gör mysigt hemma, det gör mig ingenting om jag har jättestökigt fast det kommer överraskande vänner och ska hälsa på, för jag trivs så bra ändå, vi har mys till det. Är det yta då? Alltså, är du med?
Jag vet inte.
Nej. Eller allting.
Yta samtidigt kombinerat med känslor kanske. För mys är ju en känsla.
Ja. Ja, 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 absolut. Yta kanske bara är det yttre. Alltså det
vi ser.
Ja, precis. Oavsett om det gäller kläder eller förhållningssätt, alltså utåt, inredning, bil, vad som helst. Det är ju det yttre som vi ser. Det som vi ser.
Ja.
Kan ju vara yta. Men ytlighet känns ju glättigare genast.
Varför
kan
det?
Jag tycka. Jo,
det är samma ord.
Ja, nej, yta och ytlighet. Ja, det är det ju. Men för mig är det så. Om någon säger det, men det är ju ytligt. Då är det väldigt glättigt. Då är det väldigt högt upp. Då är det väldigt oväsentligt. Det är väldigt ytligt och saknar substans. Alltså, förstår du? Det blir högt upp bara. Det är inte viktigt liksom, yta. Det är bara ytligt.
Ja. Men på vilket sätt då är jag inte ytlig när jag lägger ner både väldigt mycket energi och pengar på att ha ett perfekt röd färg på håret?
Sug på den du?
Ja.
Nej, men visst är det så. Visst är det så.
Men
varför har du den perfekta röda färgen på håret?
För jag känner mig fin.
För dig?
Ja. Ja gud, skulle jag vara fin för andra så skulle jag inte se ut så här, kan jag garanterat säga.
Vadå? Nej, jag fattar inte.
Nej, men jag tror, alltså, jag är ju inte, mitt utseende är ju inte något, vad ska jag säga, passar väl kanske inte in i mallen, i normen. Mot vad man ser folk på gatan.
Nej, du tänker stilpoliserna och lite så.
Ja,
alltså
just trendmaffian och sådär.
Ja. Nej. Nej.
Och just det här,
fast det här kan ju också vara högst individuellt.
Ja, absolut. Ja, visst är det så. Och det faktum att jag inte sminkar mig så ofta, det har egentligen inte med att göra att jag inte är ytlig och inte bryr mig om hur jag ser ut. Utan jag bryr mig om hur jag ser ut och jag tycker att jag är fin utan smink. Förstår du? Och så är jag lat. Jävligt lat.
Ja. Ja, absolut. Det är jättespännande. För då tippar jag över ytan på utseende igen. På gå från inredning lite och titta på utseende. Och så tänker jag då skönhet. Alltså vackerhet. Och så tänker jag då attraktion.
Ja.
De är ju lite, det är en attraktion. Jag säger inte kärlek, jag säger attraktion. Bara den här punkten som blir triggad av att du ser någonting.
Ja, det kan ju vara porslin.
Det kan ju vara porslin.
Ja.
Men jag tänker, jag tänker män då.
Människor överhuvudtaget.
Människor, ja, fast jag attraheras ju sällan av kvinnor om man säger så.
Ja, men jag trodde vi pratade om,
nej,
vi pratade om,
nej,
dig.
Jag tänker, ja, vi pratar om mig då. Jag är lättast att relatera till den. Jag tycker ju sällan att det här som är karaktäristiskt ytlig skönhet, det triggar väldigt sällan någonting i mig. Det blir platt. Det händer ingenting. Och det här hamnade jag i en diskussion med en kvinna om en gång. För hon sa, men är inte det någonting som du vill vara? Som ligger lite synonymt med din personlighet. Att det låter bra. Att
inte vara attraherad av klassisk skönhet.
Ja, att jag ofta tycker att jag hellre kan attraheras av Stefan Sundström än någon, vem ska vi ta? Peter Jöback. Eller någon som säger
Martin Stenmark.
Nej, för han är snygg. Nej, men just att men, och då fick jag också tänka, för jag tycker om när folk ställer sådana frågor till mig. För då får ju jag möjlighet att rucka på mina referensramar och preferenser och möjlighet att bredda. Och då, men då känner jag, nej, jag tycker oftast att det fulsnygga, det som har en karaktär, det som har en skönhet som faktiskt kommer inifrån, det är oftast det som attraherar mig. Jag kan också bli attraherad av människor som har en schysst hjärna. Alltså som tänker.
Fast hjärnan gör ju aldrig första intrycket.
Nej, det gör det, för det har inte
det kan vi aldrig komma ifrån.
Nej, det kan vi aldrig komma ifrån. För jag menar, innan vi har vädrat hjärnan så vet vi ju inte vad det är för hjärna som är där innanför. Men däremot har jag kommit på just det här att jag tycker oftast att inre skönhet, och då menar jag någonting som kommer igenom ytan, attraherar mig mer än det här klassiskt snygga, sköna, perfekta, vet, dragen, allt det här, de passerar förbi. Men hur känner du där?
Men vad som attraherar mig inte? Alltså, det är klart att jag kan attraheras av klassisk skönhet. Men det blir ju fortfarande beroende på vad det är för människor.
Ja, men jag tror att... Så måste det ju bero på vem som kommer igenom.
Ja, precis. Så att första intrycket är ju alltid utseende. Och då handlar det nog mer om utstrålning och vad man tar för plats och hur man för sig och hur man har ögonkontakt och hur man kroppsspråk, sånt.
Vilken plats man tar.
Vilken plats man tar gör nog mer intryck på mig än vad man har för annorlunda ögonfärg eller fina käkben.
För man kan ju också höra, det var inte många dagar sedan som jag hamnade i en diskussion, det var någon som sa att de skulle absolut inte kunna ha en man som inte var längre än henne. Och då tänker jag, men det var väl konstigt. Men det är ju hennes upplevelse. Alltså, det kan ju inte jag avgöra. För då tänker jag också, men hur kan man bestämma det här innan? Det spelar väl ingen roll hur lång någon är.
Nej.
Men det är ju mitt sätt.
Ja.
Då måste jag backa den där igen. Jag vet ju knappt hur långa folk är.
Nej.
Jag ser ju inte det.
Ser ingenting.
Nej, men det är mina referensramar.
Ja.
Och hon har ju sina. Jag kanske tittar på andra saker, på utstrålning, på sättet att bemöta, hur man skrattar, vad man har för hjärna, så att säga. Det är ju de jag ser, de kanske hon inte alls tänker på.
Och vad de har för tänder.
Sorry.
Nej, men jag tror att alla har ju någon sån där.
Det är min värsta ytlighetsfälla. Det är, jag ser precis vad folk har för tänder, och det är jätteviktigt med fina tänder.
Ja.
Usch, jag tycker inte om att jag är så, men så är
det. Nej, men jag tror alla har någonting de kollar på.
En liten hang-up, liksom.
Näsa eller tänder eller ögon. Och vet du vad jag tror?
Nej.
Det är ju någonting som är förankrat i sig själv.
Absolut, en spegel.
Ja.
Det tror jag. Det tror jag. Herregud. Det tror jag, det är spännande.
Ja. Min sambo, han har ju hakor.
Han har fina tänder, kan jag säga.
Ja, han har fina tänder. Men han har ju hakor. Herregud vad han...
Ja! Han var den första jag träffade som bara tittade på hakor. Jag trodde att han skojade första gången han sa det.
Visst tror man det? Man tror att han skojar. För det är liksom... Ofta kan han, när man kollar på film eller någonting, oj, vilken haka.
För det jag trodde, anledningen till att jag trodde att han skojade, det var att han kunde ju berätta om en massa då kända och mindre kända människor.
Hakor?
Och exakt vad de hade för haka. Och jag tänkte, har de en haka? Det var jätteroligt.
Ja, och jag kan också så här, nu när man har levt ihop så länge, när man ser på en film med någon speciell hand. Det är både kvinnor och män, inte bara
kvinnors
saker man tänker på. Då kan ju jag se och säga till honom då att oj, den där hakan gillar inte du.
Nej, det gör jag inte, säger han då.
Du vet ju direkt att den där går bort.
Jag vet vilka hakor han gillar.
Hakmaffian.
Och så har jag ju sagt att han tycker om min haka också.
Ja, såklart.
Och annars hade ni inte
bott ihop. Jag skulle aldrig ha tänkt på min haka. Nej. Om han inte någonsin hade sagt.
Nej.
Så det var ju först när han började prata om att titta om hakor att jag började kolla. Jaha, ni ser min hakor.
Ja, det är kul. Nej, ja, det där är spännande. Väldigt. Just med ytlighet. Nu fick jag bredda mina referensramar.
Och hur vi så himla ogärna kallar oss ytliga.
Mm.
Jag ska börja med det.
Fast jag känner så här också. Kan det inte, det beror ju på vad vi är i för forum. Vad vi är i, vilka människor det är.
För att du måste anpassa dig efter olika människor?
Nej, vad andra tycker. Jag kan ju tänka mig ställen som djup har en dålig klang. Djuplodad, de går liksom. Ja, men den där är ju alldeles djuplodad och märklig och flummig och allt vad det är. Där har det en dålig klang. Men jag vet också forum och sammanhang där ytlig också gå bort. Så jag tror att det beror på vilka det är.
Men man är väl som man är. Det spelar väl ingen roll vilket forum man är i.
Nej, men jag menar alltså hur de ser på det. Jag kan ju inte bestämma hur andra ska se på ytlighet eller djup.
Ja, du menar så.
Ja
du menar så. Okej. Okay. Ja. Jag tror du menar att
jag ändrar mig inte för olika vissa som är okay, med.
Jag tror det var det du menar. I vissa sammanhang så aktar du för att säga att du är djup.
Ja.
Och vissa sammanhang så aktar du för att säga att
nej,
du är ytlig.
Nej. Jag är ju flummig och djup och ytlig. Vart jag ju också nu då.
Ja.
Tydligen, för jag tror att jag är alltihopa det där. Ja. Men är inte alla alltihopa?
Fast jo, mer eller mindre. Jo, det är det jag menar. Mm. Jag har träffat väldigt få människor som inte är intresserade av någon yta överhuvudtaget.
Mm. 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 Ja, jag... Men vi är ju djur.
Mm.
Vi också.
Mm.
Alltså, allt det här är ju någon slags... Alltså, hela livet är ju drama.
Ja.
Så någonstans, alltså om vi ska dra det här då till någon slags existentiell yttersta gren,
mm.
så är det klart att vi fjädrar upp oss
mm.
för varann. Och då menar jag kanske inte bara i kärlekssyfte, även för att imponera och vänner och kollegor och allt. Liksom, att det är klart att ytligheten på så sätt tar plats och har betydelse. Ja,
mm.
det är så. Men jag tänker på ytlighet ur ett annat perspektiv just nu än vad jag gjorde innan vi började
prata om det. Jag kommer fortsätta att tänka på det här också.
Ja, för det är viktigt. Jag jobbar ju så mycket med just det här att vi måste få vara mulliga eller smala eller långa eller korta. Eller alltså tunt hår eller tjockt hår eller långt hår eller kort hår eller svart eller vit eller röd eller gul. Det måste vara oviktigt för att få ett människovärde.
Absolut, men man kan ju fortfarande vara ytlig fast man tycker om att vara tjock.
Exakt, och det är så jag tänker. Det är där mina tankar börjar spinna
lös. Ja. Ja.
Mm. För det vore ju också patetiskt av mig att sitta och säga att nej, det har ingen betydelse. Det är klart att det har.
För vi har precis konstaterat det.
Ja, annars skulle jag kunna gå med mörkt hår, naken och foppa tofflor på stan.
Mm.
Men jag lovar.
Och det hade inte ens jag gjort.
Jag hade lärt mig foppa tofflorna henne och bara gått naken.
Ja, exakt. Det är viktigt det där.
Nej hörni, nu är klockan exakt 14.00 den här härliga soliga fredagen. Och vi måste hinna ut och lappa i oss lite sol innan den går ner.
Mm.
Så att det är precis vad vi ska göra.
Mm.
Köpa oss varsin latte och gå upp på Masthuggsberget och ta kort, för jag har med mig kameran.
Nähä!
Min bästa vän förutom barnen.
Ja.
Och du då?
Och så jag förstås.
Ja. Mm. Och... vi får be om ursäkt om vi pratade i mun på bara lite extra mycket idag.
Ja, vi gör ju det alltid, men det blev lite extra idag. Jag tror att det blir så när man blir så exalterad och inne i ett ämne.
Ja.
Vi får skärpa
och
oss
när man blir
gång.
Lite oense.
Mm.
Ja,
det är spännande. Det är nyttigt.
Ja. Ska vi köra ett litet klokord som vanligt?
Ja, ett ord på vägen. Det är synd att frångå en tradition.
Mm.
Det här är ju en av dem som jag har på mina egna konsttryck.
Ja, och det är väl lite mer ett mysord.
Ja, ett litet mysord kan man säga.
Ja.
Just med tanke på det här med yta.
Mm.
Och det lyder så här. Man kan tro att jag är tjock, men det är bara all min kärlek som sväller ut lite charmigt här och där.
Sabinas dusch blir jag hög på endorfin. Nere i Sabinas dusch, långt ner där i Berlin. Jag åkte för att glömma och för att gömma mig ett tag. Men nu är vi i duschen hennes, hon är lika våt som jag. Ful och kul och inte brysk, medan Stockholm vill vara New York men blir mer och mer tysk. Jag jagar runt där efter framgång, vad var det för poängen? När vi torkat hoppar vi ner i Sabinas säng. Jag tycker om varmt, varmt vatten. Jag tycker om varmt.